Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig, John Andreas, gentleman's coach, livsgiftig coach, peppare, motivatör, inspiratör.
Och med mig, Erik Olsson, hälso- och äventyrscoach vid Two Strong Arms, upptäck din urkraft. Poddens syfte är att motivera och inspirera dig till att våga ta de avgörande stegen för att uppnå just ditt drömliv.
Vi lyfter livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje. Vi spelar in vår podcast på kontorshotellet Entreprenörsgatan i centrala Göteborg. Då var vi här igen då, Erik, på podden Lev ditt drömliv. Vi är på Entreprenörsgatan Coworking Space. Igen.
För det är vi igen, och vi sitter ju här i centrala Göteborg och vi har ännu ett nytt riktigt spännande avsnitt. Och idag har vi en gäst faktiskt. Idag har vi en väldigt spännande gäst och vi kommer lära oss massor, så det kommer bli mycket värde här för våra poddgäster. Ingen press. Så idag har vi Anna-Klara Larsson som är riktigt duktig inom det här området som har med mental träning att göra. Så välkommen Anna-Klara, och berätta gärna lite om dig själv. Vem är Anna-Klara egentligen?
Ja, men tack, vad jätteroligt att få komma hit och träffa er här på Entreprenörsgatan. Och som sagt var, Erik, det har jag ju träffat och fått förmånen att jobba tillsammans med också ett tag i några år. Jag tycker det är spännande det som ni håller på med. Och varför tycker jag det då?
Ja, varför tycker du det? Vad gör vi då?
Vad gör ni? Vi pratar ju om det här med bland annat att leva sitt drömliv och hur man kan coacha sig själv och andra till saker som man vill. Och det är något som verkligen har varit med mitt intresse i nästan ända sedan jag började arbeta i början på 90-talet. Jag kan väl komma in på det då, för jag är plus 50 i år i ålder.
Det kan man inte tro.
Har varit med. Ja, visst. Ja, men ibland brukar jag säga så här, jag känner mig som 25 i sinnet, men jag har ju faktiskt insett att jag är ju faktiskt över 50 år. Och jag har lärt mig väldigt mycket. Jag har väldigt mycket erfarenheter när jag börjar titta tillbaka vad jag har med i bagaget. Och när jag började jobba efter mina studier som civilekonom i slutet på 80-talet, så började jag som chefstrainee inom Kooperativa förbundet. Alltså det som är Coop i väldigt stor utsträckning idag. Och då att jobba som chefstrainee handlar ju väldigt mycket om hur lära känna sig själv. Hur fungerar jag ihop med andra? Hur fungerar andra? Hur kan man få ett team att fungera bra? Hur kan man som ledare nå fram till mål? Hur kan man få liksom effektivitet och resultat i det man gör? För det handlar ju väldigt mycket arbetslivet om. Så det här med hur man utvecklas som individ och hur man kan fungera och att bli medveten om det. Det väcktes tidigt i mitt yrkesintresse. Så att jag började väldigt tidigt och på egen hand och i viss del då inom ramen för att traineeprogrammet när vi hade utbildningar som rörde det området. Att lära mig mer om området då, mental träning. Så att jag har varit och nosat på ganska många olika saker. Och det är väl en sak som kännetecknar mig också då, att jag är nyfiken.
Mm.
Jag tycker om att lära mig. Mm. Och jag tycker om att få perspektiv. Jag tycker om andras perspektiv. För det ger en ny del dimension i min egen tillvaro. Så alla de här sakerna sammantaget då har lett mig till att jag har varit projektledaren. Det har varit den röda tråden. Som nu mer och mer operativt jobbar med mental träning. Och framöver kommer jag jobba ännu mer som just mental tränare.
Vad innebär mental träning då?
Ja, men som jag ser på mental träning så handlar ju det om att jag faktiskt kan påverka mina tankar, mina känslor, mina beteenden, mina upplevelser. Jag kan påverka hur jag reagerar mentalt. Jag kan påverka hjärnan i väldigt stor utsträckning. Och då är det ju spännande med all forskning och vetenskaplig utveckling som har kommit också väldigt stort de senaste åren, där forskarna har börjat kunna se otroligt mycket mer tack vare magnetkameran som kom för ungefär 20 år sedan, när man började kunna se vad som faktiskt händer i hjärnan när vi gör olika saker. Och då har man ju kunnat börja upptäcka en massa fysiska saker som händer, och kan vi lära oss att använda mer av det så kan vi också påverka oss själva i en riktning som är kanske mer gynnsam för oss än att vi lever utifrån vad andra säger till oss att vi ska göra. Att vi inte behöver vara så mycket offer för omständigheterna, utan kan ta lite kommando över vad vill jag, vad är jag rädd för, hur kan jag komma förbi hinder, hur kan jag lyckas med det jag vill, vad vill jag?
Mm. Precis, för är det inte så, för jag har ju läst Hjärnstark också och jag jobbar ju mycket med att sätta mål och liknande, och tänker vissa tankar så främjar ju vissa, vad kallar man, signalsubstanser, neuroner kopplas ihop liksom. Så det finns en, det vi tänker får en fysisk motsvarighet kan man säga. Det är liksom inte bara tankar som svävar runt i något tomt intet, utan det manifesteras i någonting. Men kan du berätta lite om det? Har du koll på det? Är det fungerar? Eller liksom hur man skapar nya, jag vet inte, nervbanor liksom? Eller hur funkar det egentligen?
Ja, jag ska koppla ihop det till att just, som jag nämnde innan, så, eller jag står precis mitt, för min egen del, mitt i en fas där jag håller på att ändra ganska mycket i min egen arbetsstruktur. Mm. Eller väldigt mycket faktiskt. Jag har gått från att jobba och vara entreprenör och byggt upp en ganska stor verksamhet under de senaste 6 åren.
Mm.
Till att nu då jobba mer i min egen verksamhet. Och då har jag faktiskt valt att kalla min egen verksamhet för Prima Synapser.
Mm.
Och en synaps är ju en koppling mellan nervceller. Och ju fler kopplingar mellan nervcellerna vi kan skapa i våra hjärnor, desto bättre funktion kan vi få på våra hjärnor.
Mm.
Och genom att göra vissa saker återkommande så kopplar vi ihop fler synapser. Och det blir ibland, brukar man prata om att man har nästan som ett vägnät, om man ska förenkla det lite, som ett vägnät i huvudet. Och när man inte har gjort någonting så finns det ju ingen väg där. Men börjar man trampa upp den så blir det ju en liten stige som sedan växer upp till en lite större väg. Och som kanske så småningom blir en motorväg i huvudet.
Mm.
Och det vi gör ofta, där finns det ju en massa motorvägar där kopplingarna springer snabbt igenom. Men det vi då inte gör, där finns inte de här. Så att genom att börja göra sånt som är bättre för en själv, så kan man skapa då fler synapser. Och synapserna kan man skapa på flera olika sätt.
Precis.
Ja, man kan prata mycket om också.
Ja, och det är ju väldigt intressant just det med synapser. Liksom att det är ju faktiskt som du säger vetenskapligt bevisat att man kan bilda nya synapser.
Mm.
Och det finns ju många rön och många tester som är gjort på det liksom. Och jag har ju själv lyssnat på en del som är av Joe Dispenza. Känner du till honom? Joe Dispenza?
Nej, det var
inte. Det var fint.
Kul.
Ja, Joe Dispenza, han blandar ju vetenskap och meditation.
Mm.
Och just framhäver just detta att man kan bilda nya synapser.
Mm.
Och för x antal år sedan så kände jag att jag blev lycklig. Att jag var så lycklig man kunde vara.
Mm.
Upplevde jag liksom. Jag gick på mina rosa moln och var jättelycklig. Och bara, ja. Men det visade sig under åren att jag blivit lyckligare. Hur kan man då bli lyckligare när man tror att man var så lycklig man var innan?
Mm.
Och så såg jag just Joe Dispenza när jag var på en utbildning inom livscoaching då liksom. Och hade de en föreläsning med honom där jag bara... Och då gick han igenom hjärnan hur man bildar nya synapser och bara... Herregud, det är det jag har gjort. Bildat nya sådana och tagit bort. Då när man bildar nya så knoppas det ju av samtidigt de här andra som du inte använder.
Nej,
så då bildar du ju den här motorvägen. Så jag knoppade av de här destruktiva, deprimerande, ångestframkallande synapserna som jag hade innan. Så jag tycker det är så intressant det du pratar om just om det.
Mm.
Vad har du för verktyg då för att bilda nya sådana här nervbanor?
Ja, men det är ju det som blir så roligt, att det finns ju faktiskt rätt så mycket olika saker man kan göra. Det vi inom väldigt många känner det till är ju verktygen som används av psykologer och terapeuter. Och som är verkligen väl underbyggda och som har använts länge inom psykologisk behandling. Och för att hjälpa människor tillbaka från svårigheter. Och där finns det ju många olika verktyg. Och många av de verktygen har ju också använts länge inom elitprestation, elitidrott och annan elitprestation. Och det som är kul tycker jag är att man börjar titta på det så ser man att det finns rätt mycket olika saker man kan göra. Men några av de viktigaste verktygen jag jobbade i Mind Workout som vi använde oss utav. Det var ju verktyg som verkligen är väl etablerade på marknaden. Och då är ju mindfulness till exempel är ju en väldigt bra form av mental träning. Som är ju väldigt mycket hjälper oss att bli medvetna. Skapa en medvetenhet och en närvaro i nuet. För det vi först är medvetna om, det har vi också en möjlighet att förändra eller bevara. Och bestämma oss för det. Så mindfulness så tycker jag... ett väldigt verksamt verktygsområde. Och sen mindfulness gör man ju ofta i form av meditation. Det finns ju många olika meditationer som man också kan använda sig av. Som också väldigt mycket stannar upp och skapar en stillhet. En närvaro som öppnar upp för att man kan bli medveten om något som är viktigt för en själv. Men också att ge återhämtning.
Mm.
För återhämtning är ju något som vi... idag lider brist på. Vi springer på och tycker att det är roligt. Och då så glömmer man bort att man måste återhämta sig. Men det är ju när man återhämtar sig och stannar upp som man också blir medveten.
Mm.
Men sen finns det ju en massa sådana här verktyg där jag faktiskt kan jobba också med att medvetet då styra om mina tankar. Man jobbar med visualiseringsövningar till exempel. Att kunna tänka i nya banor. Man ser sig själv göra saker bara i tanken. Och genom att man gör det så får man ett fokus och ett filter. Och man skapar nya synapser i hjärnan som gör att det är lättare att göra de sakerna i verkligheten senare. Så att man använder fantasin som ett verktyg. Och det används ju jättemycket inom elitidrotten till exempel. Sen det här med att skapa sig en medvetenhet, alltså ställa frågor som också används mycket inom psykologisk behandling, men också som används också då coacher och terapeuter och sådär, att man ställer frågor och så till sig själv. Vad vill jag? Vad är viktigt? Vad händer om jag gör så? Vad är det jag egentligen vill? Vad kommer det att ge? Hur får jag för känsla? Vad sitter det i kroppen? Alltså mycket sådär att reflektera och analysera. Så mycket av det här med att ställa sig själv frågor och komma framåt. Att jobba med målsättningar. Har jag blivit medveten om vad jag vill så kan jag jobba med mål och målsättningar. Och det jag fokuserar på och sätter in i tanken, i huvudet, blir ju också som att sätta på ett par nya glasögon som hjälper hjärnan åt det hållet.
Mm.
Så den typen av verktyg. Sen jobbar jag också med en väldigt spännande träningsform som också är helt och hållet till för att skapa nya synapser i hjärnan. Och den heter Life Kinetic. Det är ett rörelseträning. Det handlar inte om gymnastik eller idrott, men det handlar om att man jobbar med kroppen i rörelse, olika flöden, olika rörelsekombinationer. Ihop med att man av sin tränare får kognitiva utmaningar. Och så jobbar man väldigt mycket med sitt synfält. Så Life Kinetic träning är en praktisk träning som ofta också leder till att man skrattar väldigt mycket när man gör det. Så det är fruktansvärt roligt. Kommer från Tyskland, elitidrottsvärlden i Tyskland, och är utvecklat av en man som heter Horst Lütz. Och just Tyskland är det väldigt stort, där är det till och med så att vissa försäkringsbolag ger sänkt premie till personer som tränar Life Kinetic, därför att det minskar stresspåslag, får den att sova bättre, det hjälper den att fatta bättre kloka beslut. Har visat sig ha väldigt många fördelar.
Och varför fattar man bättre beslut då när man skrattar och är lycklig? För det är egentligen det som det gör, alltså, så att man skrattar.
Att man skrattar och är lycklig, det är egentligen en effekt av den här träningen.
Ja.
Den här handlar mer om att du gör olika saker som skapar kopplingar genom att du rör kroppen på olika sätt.
Mm.
Är kopplat till att du får använda ditt närminne, ditt arbetsminne väldigt mycket i de här övningarna. Så skapar du nya synapser och nya kopplingar mellan nervcellerna.
Mm.
Och det gör att du ökar kapaciteten på hjärnan. Och då blir du bättre på att fatta beslut till exempel.
Spännande.
Jag kommer ihåg det, för jag var ju hos er också för att lyssna där. Vi har ju träffats sen innan då, jag kommer ihåg. Första gången så var det inom ett sånt här lunchin heter det där i Göteborg då. Det finns ju andra delar av landet, men utomlands till och med nu för tiden. Fast kanske inte nu för tiden, för nu är det corona, men ändå nu för tiden.
Men jag har sett att det sker
på online. Nätet va? Ja, precis. Där träffades ju jag då och Anna-Klara 2017 någonting. Jag brukar säga att det var för ett halvår sedan, men det var det inte. Men tiden går ju så fort va. Och ja, så jag har ju jobbat med er innan då som instruktör. Jag kommer ihåg i Mindworkout, absolut. Och jag kommer ihåg att jag var på kontoret på en julfest. Och där var det så här Life Kinetic. Heter det Life Kinetic eller Life Kinetic?
Kinetic.
Life Kinetic.
Kinetik betyder ju läran om rörelse.
Okej.
Okay. Så kinetik
är läran om rörelse. Så, ja, precis.
Kinesiologi är ju en annan sån. Så kinetik. Ja. Life Kinetic heter den
träningsformen. Det kommer jag ihåg. Och så var vi där och så hade vi sån här, vi hade olika bollar.
Ja.
Och så var man par, två sådär. Och så skulle man liksom kasta det till varandra. Och jonglera också tror jag var det, va?
Ja, det finns lite övningar där man kastar bollarna på olika sätt.
Ja.
Lite jongleringskänsla, men man ska kasta på olika sätt. Till exempel hålla bollarna parallellt i luften medan man korsar händerna när man fångar dem.
Ja.
Och då går ju nästan alltid bollarna först i kors. Och så måste man tänka, men just det, bollarna skulle ju gå parallellt medan det var händerna som skulle korsa sig när jag fångar, respektive tvärtom.
Mm. Precis.
Till exempel. Så att man gör såna saker som ser enkelt ut, men
ja, det är ju roligt va, och sen kanske det alltid är så, men att i början så har man ju inte koll då generellt så här, och sen bara efter kanske en halvtimme eller någonting, så är det lite bättre. Så man märker ju ganska snart att det har ju skett någonting va. Så det är ju, men det kanske är lite som att, jag vet inte, om man äter middag, man har gaffeln i höger hand och kniven i vänster, man byter sådär, det är samma sak.
Precis.
Eller går en annan väg till jobbet kanske, en annan grej liksom, så då måste hjärnan anpassa sig.
Precis, hjärnan måste anpassa sig för den gör någonting som den inte är van vid att göra.
Ja.
Så.
Kan det, en spontan fråga då, kan det, för jag tänker om hjärnan behöver göra något annorlunda så behöver den ju på något sätt förbruka energi, tänker jag. Så det är ju, det är som att lära sig köra bil så här. Det är en massa nya grejer så man kanske blir trött då. Eller
absolut.
I början, det tar också.
Så är det ju definitivt. Hjärnan och nervsystemet utgör ju bara ungefär 2% av våran kropps inte vikt utan liksom kroppshyddan.
Ja.
Men det tar 20% av våran energiförbrukning och av våran syreförbrukning.
Mm.
Så det går ju åt väldigt mycket både syre men också glukos då, energi, för att få hjärnan att fungera.
Så hur?
Och då är ju den där främre delen, den nyaste delen av hjärnan, den främre hjärnbarken, som man ibland pratar om som prefrontal cortex, vad heter fint. Den är ju den delen som vi använder för att kunna planera och prioritera, umgås, fungera väl med andra, att allt som är det här. Man kan prata om det som att det är hjärnans egen vd. Och den kräver jättemycket energi. Den kräver mycket mer energi än resten av hjärnan. Och det gör vi ju hela tiden. Väldigt många av oss idag har ju sådana arbeten där man tänker ut saker. Man ska vara på, man ska vara kolla upp mejl och så kommer det några sms och så har man något viktigt beslut man ska ta ställning till och så ska man tänka ut någonting viktigt, för det är ju mycket tankearbete idag. Man kan tycka att man sitter still kanske ofta då vid dator och så, men det går ju åt jättemycket energi för hjärnan. Det är det som också gör att det här med återhämtning och att stanna upp och ge oss själv återhämtning, inte så att nu vilar jag på lördag utan flera gånger om dagen. För att hjärnan ska fungera bra.
Ja, eller för jag, vi har ju ett specialavsnitt här för, eller har haft då, när podden släpp, med jul och nyår, där vi pratar mycket om återhämtning och vila. Och vi är ju coach båda två, vi kan ju det här, kan man ju säga, inom situationstecken eller citattecken.
Man kan alltid bli bättre.
Vad det blir,
ja, men precis, det är så spännande. Ja. Det finns ju hela tiden nya saker att lära sig. Och det händer ju saker som gör att vi lär oss. Ja,
för nej, men jag tänker bara att som jag har ju koll på det här med vila och återhämtning, men jag kan ju ändå bli jättetrött.
Mm.
För jag sitter ju vid en dator och tar beslut så här hela dagarna.
Mm.
Det är inte så att jag kanske, jag tränar också, men det är inte så att jag har så här, det fysiska arbetet och trött rent fysiskt, fysiologiskt.
Mm.
Utan det är ju någon annan slags trötthet som kommer över den.
Mm.
Det måste ju vara väldigt vanligt.
Ja, ja. När man blir trött så blir man inte så bra heller då på att utföra sådana här exekutiva handlingar. Alltså.
Ja, det är vdn i hjärnan. Är ju
vdn i hjärnan, var pigg och glad.
Ja,
alert.
Ja.
Ja.
Nej, men jag brukar ju coacha mycket i trötthet också. Att identifiera vad är orsaken till tröttheten. Nummer ett, liksom, är det din fysiska förmåga? Är det kroppen som är trött? Är det den som behöver återhämtning? Eller är det det mentala?
Mm.
Eller är det att du inte har lyssnat på dig själv här innerst inne?
Mm.
Att du inte följer ditt hjärta? Mm. Så att oftast där är det viktigt att titta på vad upplever jag då, för det är så jag jobbar själv och med mina klienter, att titta på vilken del är det som behöver återhämtning.
Mm.
Och faktiskt, okej, kroppen är trött, jag behöver lägga mig ner och vila.
Mm.
Nödvändigtvis inte sova, men kanske bara lägga sig ner och vila.
Mm.
Eller är det hjärnan som behöver återkoppla? Om man stänger av alla digitala verktyg. Prata inte med så många människor, utan stäng av och vara för dig själv. Liksom.
Mm.
Mindfulness, till exempel.
Mm. Mm. Och då kom jag på ett annat verktyg när du frågade om mentala verktyg förut. Ett verktyg som jag tycker är, man tänker inte på att det är ett mentalt verktyg, men jag vill se det som ett mentalt verktyg, och det är ju att använda andningen på ett smart sätt. För andningen är ju fundamental för att vi ska fungera. Man tänker att man andas gör jag ju, för annars dör jag. Det vet vi ju alla, att vi dör efter bara några minuters syrebrist. Men hur vi andas kan verkligen påverka hur jag får ut syret hela vägen ut i alla alveoler i lungorna dit det ska. Och hur jag syresätter hjärnan. Och ja, hur jag kan andas på utan att andas ut för mycket koldioxid till exempel. För koldioxiden behövs för att få verkligen ut syret i kroppen. Det är det som hjälper syret att komma ut i blodet och släppas ut från blodet och sådär. Och andas vi då till exempel väldigt mycket, överandas ut genom munnen och sådär. Då får vi andas ut för mycket koldioxid som gör att vi får en försämrad syreupptagning. Framförallt då i vila. Och där kan du säkert med ännu mer om, Erik, som jobbar med så mycket fysisk träning och så. För då blir ju andningen, då får man ju tänka ännu mer kring andningen och hur man ska använda den för att
det orka. Ju, ja, absolut.
Där du som cyklar liksom, bil och sådär.
Ja, jo, så är det ju. Och ofta när jag tränar försöker ju komma ihåg att andas inom näsan i första hand.
Mm.
För mer lugn och djupare andning. Så. Och framförallt kanske när jag sover har jag ju perioder när jag tejpar för munnen.
Men det gör jag jämt.
Det gör du bara jämt, eller?
Faktiskt.
Alltså, det är himla bra.
Första gången jag hörde om det tänkte jag såhär, det där är knäppt. Det kan man inte göra. Det verkar ju helt fånigt. Varför ska jag tejpa munnen? Sen när jag började med det så insåg jag att jag sover ju otroligt mycket bättre.
Upplever du, för jag gör det ibland, perioder sover bättre, och sen tänker jag, men jag har vant mig så här, jag behöver sitta till tejpen och tänk, men nu har jag vant mig att vara stängd mun.
Mm.
Men jag misstänker att när man sover så kanske man öppnar den i alla fall.
Men du slappnar ju av i musklerna, så det är ju ganska, särskilt om man ligger på rygg eller så där, så
är det, ganska, ja, det blir nog att man kanske
att man släpper,
tejpa munnen. Vad är det du snackar om? Du tejpar munnen.
Inte sådär silvertejp
på sina huvudet. Det är inget konstigt.
I Mindworkout, i det mentala gymmet, så startade vi ett samarbete med en kille som heter Anders Olsson, som är, man säger, Sveriges expert på andning. Han bestämde sig för drygt 10 år sedan att jag ska lära mig allt som finns och lära mig om andning. av lite olika skäl. Och han är jätteduktig och det är väldigt intressant att lyssna på honom. Men han är en av de som har inspirerat mig till att just använda att tejpa munnen då. Och han har bland annat sprungit någon halvmaraton. Och då gjorde han det manifesterade genom att tejpa med silvertejp. För att faktiskt visa att det gick och hur kroppen reagerar på det.
Intressant.
Men jag menar, när vi tejpar munnen på nätterna, Erik, när du och jag antar att man använder sig lite bit hudtejp liksom, sitter lite lätt på och man kan sätta det bara från näsan och neråt om man inte vill sätta över
hela munnen. Jag brukar ta så här sporttejp. Det är rätt schysst faktiskt. Det funkar sporttejp. Bra. Ja, men så här man köper på Sportex.
Den vita.
Eller, ja, den vita så. Den är lite flexibel. Så okay, jag vill lämna det också. Ja. För jag gjorde det. Jag gjorde någon sån här bild och så la jag upp det på Facebook och så här. Så tog det några sekunder och så sa Facebook, den här bilden kan du inte lägga upp. För de trodde det var olagligt, du vet. Om jag lägger upp en bild på någon som är tejpad för munnen. Det kan få lite andra... Ja, det ser jättekonstigt ut. Det ser knepigt ut liksom. Och jag har fått många kommentarer och funderingar och frågor på det. Så det är jättestort. Så.
Men jag har en bekant som jag känner som har problem med andningen och har sådana sömnapnéer. Alltså att man slutar andas. Mm. Och framförallt på nätterna då när han sover. Så han sover ju med en sån här CPAP-mask. Så vi började prata om det här för ett tag sedan. Och jag sa, gav honom lite info om en bok och sådär. Så titta på detta liksom. Jag vet att du kan mycket om andning. För han har haft det här problemet i många, många år. Och så började han titta och så sa han, jag ska nog prova det här. Så han började tejpa och sen så... Anders Olsson då är medveten andning. Han har en liten manik som kallas för relaxator som man sätter i munnen och tränar med att andas för att få också bättre motstånd i andningen. Så den här mannen då som jag känner, han började med detta och bara efter ett par veckor så kom han en dag och sa så här, du, det är helt fantastiskt. Jag har haft flera nätter och jag har bara haft någon enstaka apné. Och snart kanske jag vågar prova att sova utan den här masken. Och då känner man ju så här, fantastiskt om flera års problem kan hjälpa till bara genom att han faktiskt får lite bättre ordning på andningen. Och då är andningen jättebra ur mental träningssynvinkel för det här med att hjälpa mig att stanna upp, bli medvetet närvarande, fokusera på andningen, fokusera på hur jag andas, få ner lugnet i kroppen, kan ju bli jättebra återhämtning. Men också ett jättebra sätt att grunda sig själv.
Mm. Ja, det,
för jag, att kunna göra någonting annat.
Jättetacksam att du tog upp andningen. För jag tycker det är jätteintressant med andningen själv. Jag kör ju Wim Hof, om du känner till honom. Jag har kört den och hålla andan. Och då lär du mig nu att man får, är bra med koldioxiden i kroppen för blodet. För att äta upp syreupptagningen. Så det är därför man gör det. Och jag brukar göra det innan jag gör mina pep-videos. Eller pep-talks. Liksom för att då använder jag väldigt mycket energi. Alltså göra en sån, det är en minut, en och en halv minut. Men det går åt extremt mycket energi till att göra en sådan video. Och då har Wim Hof hjälpt mig. Men nu förstår jag ju varför. Jag visste inte varför. Nej. Men tack vare det så förstår jag att varför hela den här processen med koldioxiden som syresätter i blodet. Så det tackar jag för.
Så extra är det här, på den här frågan om vad är mental träning och finns det för verktyg? Ja, men börjar man se saker så finns det faktiskt med ganska mycket olika saker som kan påverka det här med hur vi kan påverka vår upplevelse av världen.
Ja.
Det mentala handlar ju väldigt mycket om upplevelsen av det som jag befinner mig mitt i.
Ja, men det är samma
saker
som
kan man påverka och andra saker är mycket svårare att påverka. Men om jag väljer att påverka det jag kan påverka och... Särskilt också att göra saker lite i förebyggande syfte. För vi vet ju alla när man har varit med ett tag då, som jag då har varit med i livet i mer än 50 år. Ja, det går ju liksom upp och ner hela tiden. Och det kommer saker som man inte ber om. Men som man behöver hantera. Som är jobbiga. Och ja, då den här både känslan av att veta att ja, det finns saker jag kan påverka. Även när det är svårt för att hantera utmaningar. Men också att jag kan bygga upp mitt... grundnivån. Så att det kanske håller lite längre innan det händer saker. Och att jag skapar en medvetenhet som också gör att jag kan kalibrera snabbare när det händer grejer i livet.
Finns det en koppling mellan mental träning och personlig utveckling?
Jag tycker ju definitivt det.
Mm.
Hur, det är svårt att utvecklas personligt och att också utvecklas mentalt.
Mm. Ja, precis. Så studera, lära sig saker, coach, mentorskap och liknande kan vara en form av mental träning.
Mm, mm.
Så många som jobbar med personlig utveckling, de går på mentala gym, skulle man kunna
hävda. Finns det ju inte så många mentala gym än så länge då. Det är ju det vi vill ska, eller det är ju det Mindwork är att jobba med, att skapa mentala gym. Men jag tror att vi kommer att få se mer av det i framtiden. Där man samlar olika former av, precis som på ett vanligt gym, då kan man ju träna styrketräning och man kan träna konditionsträning och man kan träna liksom högintensivt och lågintensivt och du kan träna yoga och liknande saker. Men när vi ska träna mentalt, då får vi antingen gå någon form av meditation som man kanske inte riktigt vet vad det är för någonting. Man tycker kanske, oh, det här verkar skumt, det kan jag lita på detta? Eller, eller så måste man välja liksom någon form. Och det var det i Mind Workout, så vill vi samla olika former så att man får tillgång till. Och göra det lättillgängligt på arbetsplatser. Att många ska få tillgång till det.
Kan jag fullfråga där då? Kan det vara svårt att navigera i det mentala träningslandskapet? Jag tänker, om man går till ett gym, där finns det en spinningcykel liksom. Och där finns det hantlar. Och där är det något rep man kan hålla på. Och där finns det crossfit eller brasiliansk jiu-jitsu. Eller så kan man springa. Det finns ju så mycket.
Ja.
Var ska man börja någonstans?
Nej, men det är ju en svårighet.
Mm.
Så att man... Ja, är man nyfiken och vill prova någonting, då tycker jag att då ska man ju börja gärna med det som är väl etablerat. Gärna det som psykologer som är legitimerade använder sig av. Och vi kan ju bara se på mindfulness-träningen, var ju bara för kanske 10 år sedan, så var ju det fortfarande något som många tyckte var lite småskumt, lite flummigt. Men mindfulness har det ju gjorts jättemycket forskning på de senaste åren. Och man har faktiskt sett att ja, men det är verkningsfullt. Så idag är det ju en rekommenderad metod som Socialstyrelsen till och med rekommenderar att använda sig av.
Är det vanligt då? Eller hur ska man uttrycka det? Är det många som... träna på det sättet, eller det är jättesvårt att svara för dig kanske, men som mediterar och kör mindfulness, och det är ju en trend förstår, men hur vanligt kan det vara?
När vi har frågat människor i grupper och på arbetsplatser som vi i Mind Workout har fått möjlighet att träffa då, om man ställer den frågan, då brukar det vara ungefär kanske 10% som på något sätt, eller som medvetet använder sig av någon form av med mental träning. Sen är det ju, händer det ju också att det är många som säger, är det detta som är mental träning? Men det höll jag på med när jag var ung och höll på med idrott. Eller det där använde jag mig av när jag hade gått i väggen och kom tillbaka från en utmattningsdepression och fick hjälp. Då fick jag jobba med den här typen av verktyg och sen så blev jag bra och då la jag det på hyllan. Ja, men fortsätt med det då. Det är precis som med all annan träning, att det man använder sig av och gör kontinuerligt, det är ju det som det är det man kan.
Mm.
Men när man slutar med någonting, ja, då är det som du sa innan där, då tas det ju över funktionerna, kroppen och hjärnan liksom, det finns andra saker som tar över.
Mm.
Då läggs det lite i mat.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Alltså, så att, det varför jag tycker det är mental träning är ju inte att en gång ha blivit medveten om vad är det jag vill, utan, utan att hela tiden träna på de här verktygen. För det jag tränar på kontinuerligt, det får jag ju också en bra kondition i, en mental kondition. Lika väl som man har en fysisk kondition.
Vad är medvetenhet exakt då?
Ja, du, kan du svara på det?
Vilka frågor?
Det är en intressant fråga.
Det var intressant, va?
Ja, men visst.
Hur ser du på medvetenhet?
Ja. Det sägs ju att väldigt mycket av det som sker i oss och runt omkring oss ligger utanför vår medvetenhet. Det vi klarar av att observera och det hjärnan klarar av att registrera och göra en tolkning av som vi liksom hör eller ser eller kan ta till oss. Så att jag tänker att medvetenhet lite också är lite så här filosofisk fråga.
Det är det.
Ja. Men jag tänker väldigt mycket i det vardagliga, i vardagen, så tycker jag att medvetenhet är ju det som jag kan sätta ett ord på eller benämna på något sätt eller kunna berätta om för någon annan hur det är i en viss situation eller att göra mig uppmärksam på det som sker precis här och nu.
Här och nu är medvetenhet då?
Ja, men här och nu pågår ju hela tiden,
ja.
men jag behöver inte nödvändigtvis vara medveten om vad som pågår här och nu.
Precis.
Men att jag kan sätta ord på det som pågår, att jag kanske kan berätta för någon annan till exempel, berätta för mig själv i en tanke liksom. Men nu känner jag att min andning sitter högt upp i bröstkorgen och det pågår en massa tankar här, jag vet inte riktigt vad som händer, eller jag kan känna att här sitter jag på den här stolen och alltså det här, precis så här är det just nu oavsett vad jag tycker om det. Att man kan sätta ord och tankar på det som om man skulle beskriva det för sig själv eller för någon annan. Då är man ju rätt så medveten.
Precis. Så egentligen, om vi säger bara hypotetiskt sett, jag gillar ju sådana här frågor, jag tycker det är jätteroligt. Du promenerar och du går och du är uppe i din hjärna bara. Ja. Du ser inte vad som sker i omvärlden, utan du är där och lyssnar på din musik eller bara lyssnar på tankarna. Du hör inte musiken, men musiken är där. Dina tankar bara spelar upp scenario. Och du har promenerat från A till B. Men du vet inte, du vet att du har promenerat till A till B. Men du har inte varit medveten om själva färden fram dit.
Nej, kanske att jag har varit medveten då om någonting som har pågått i min tanke.
Ja.
Men jag har ju missat en massa andra som har skett under tiden.
Och det är ju väldigt intressant. Jag vet varför jag kom in på det, men jag tycker att det är så intressant.
Ja, men absolut, det är en viktig fråga. Och det här med att kunna liksom reflektera kring det.
Ja.
Och att reflektera kring det själv också. Vad innebär det för mig att vara medveten? När man börjar att reflektera och prata med andra, det är ju då som... Då är det här jag nämnde innan, att jag tycker själv om att ha perspektiv på tillvaron och att prata med andra och lyssna på vad andra kan och ha för erfarenheter och allt sånt där. Det gör ju att det ger nya dimensioner till, jaha, är det så man kan se på det? Vänta, nu lades det en pusselbit till här, eller nu blev det lite klarare, eller nu förstår jag, och det kan ju innebära detta för mig och sådär.
Nej, och det är det jag tycker är så fint när du berättat många verktyg. För att det ena verktyget kan lägga en pusselbit till det, med det andra verktyget och det tredje verktyget. Så att till slut kan man få en helhet, att det blir mer optimerat. Och det är det jag tycker är en fin tanke utav er faktiskt, att ha flera verktyg. Vill du bara flika in?
Ja, men det känns viktigt det här, att det är väl för min del ett grundsynsätt för mig personligen, att jag kan ju inte veta allting som finns.
Nej.
Ungefär som jag sa, jag var jätteskeptisk när jag hörde talas om det här med andningsträningen först, och tänkte att det verkar ju jättekonstigt. Och sen när man börjar dyka in i det och får se vad det faktiskt finns för kunskap och vad forskningen säger och vad liksom, hur det faktiskt fungerar rent fysiskt i kroppen och så här. Aha, är det så det är? Men herregud, varför har ingen berättat det här för mig tidigare? Så att när man sitter liksom för fast i, ja men detta tror jag på, detta kan jag och bara detta. Ja men då, det kan ju vara skönt och tryggt och så, fungerar jätteväl. och vara jättebra för vissa personer att inte ha för mycket nya input. Men det är ju nya perspektiv och nya kunskaper och så som också gör att det blir ännu lättare att fungera i livet. Livet har vi ju, jag vet inte, det kan man också prata om. Ja. Vad har vi för mening med livet?
Precis, för jag tänker där med så här att nu har ju vi provat andas med tejp eller sova med muntejp då.
Mm.
Vilket jag ska börja med igen, tycker jag. Men när man hittar något sånt så börjar man ju nästan fundera på varför gör inte alla det? Liksom. Mm. För det är ju en sån enkel grej.
Mm.
Det är som jag berättade tidigare på podden också. Jag springer i shorts oavsett säsong. Och då börjar jag ju fundera på varför gör inte alla det egentligen? För det är så mycket enklare. Jag har börjat krångla massa kläder eller tvätta eller svettas. Mm. Och du upplever ju naturen på ett helt annat sätt. Du är ju närmare naturen på något sätt, va? Så det är ju så man skapar ju en ny verklighet. Den har ju varit hela tiden, men man har ju inte sett den. Och då tänker jag det här med mental träning och det hänger ihop där. Och en annan reflektion är, jag kommer ihåg när jag gick med Charlie Söderberg haft som var vår första poddgäst där. Jag gick ju deras utbildning. Och en av de första grejerna de sa på sina föreläsningar var ju, det är svårt att tänka en ny tanke själv.
Mm.
Du kan ju sitta själv någonstans och tänka, det går ju helt omöjligt. Mm. Alla tankar du har tänkt har du på något sätt konstruerat själv. Det går ju inte.
Mm.
Du behöver ju bolla det med någon.
Mm.
Det kan vara en kompis eller vän eller coach eller vad som helst. För att få in ny input, för att få perspektiv.
Mm.
Som du berättade, Anna-Klara. Så lite reflektioner bara.
Mm.
Lite hur det hänger ihop så, som jag tänker.
Jag har en jätterolig fråga, tycker jag.
Okay.
Vad är det för rolig fråga?
Låt höra.
Ja. Hur ser du på intuition?
Intuition. Ja. Alltså personligen även där då. Du ställer ju frågan. Hur ser du på intention?
Mm.
Så. Jag tycker om när det finns någon slags vetenskapliga belägg bakom saker och ting.
Mm.
Och just när det gäller intention så kan jag inte liksom plocka fram någonting. Sån kunskap i minnet. Så när jag bara just så tänker på vad är intention för mig. Då är det ju väldigt mycket. Antingen en magkänsla.
Mm.
Där jag själv är ganska mycket så att jag går mycket på magkänsla.
Mm.
Men så har du intention eller intuition?
Intuition.
Intuition, ja precis.
Och det är magkänsla.
Ja, intuition, oftast. Magkänsla, precis.
Intention kommer vi till senare.
Mm, precis, för det gör det. Men intuitionen då, magkänsla, och då så tänker jag att det handlar ju mycket om det här med att vara lite uppmärksamma också. Att ta in många intryck och kanske inte alltid heller det som är helt uppenbart eller medvetet. Kopplat till liksom vad som är medvetenhet och inte. Så kan ju intuition många gånger också säga mig någonting av det som faktiskt påverkar mig men som jag inte är medveten om.
Mm.
Men någonstans så finns det liksom något minne eller någonting som gör att en känsla, någon reaktion eller någonting som händer. Min intuition, min magkänsla får mig att reagera på ett visst sätt och jag förstår inte riktigt varför. Den är ju värd att... Jag tycker att intuitionen är den är värd att vara uppmärksam på. För jag tänker också att det handlar mycket om att kalibrera små saker.
Mm. Ja, jag tycker personligen att den är jätteviktig. Att lyssna på den, varför den kommer. Varför får man den känslan?
Mm.
Vad beror den på? För ibland, som jag upplevt själv och bland klienterna då, liksom är att vi är med om mycket saker.
Mm.
Vi är inte medvetna om allt som händer runt omkring oss, precis som du säger. Men... Vår hjärna uppfattar ju saker som inte vi är medvetna om.
Mm.
Som ger oss input. Som ger oss signaler.
Mm.
Som säger, nu vänta lite här nu.
Precis.
Stanna upp här.
Mm.
Och jag vet ju själv, jag har ju gått emot den här magkänslan x antal gånger. Och det är oftast, de flesta gånger så har det inte slutat väl. Jag har fått en tuff upplevelse kan jag säga. Som varit smärtsam.
Mm.
Men den är också en lärdom i den. Att lyssna mer på intuitionen så att säga.
Mm.
Och vi har ju någonting att lära för att vi har ju också, det kommer nästa fråga, tar vi. Hur ser du på det undermedvetna?
Ja, men jag tycker det är samma sak där då, att min världsbild har öppnat upp för mig att jag tror att det finns en väldigt massa saker runt omkring oss som vi inte är medvetna om. Och jag tycker bara när man liksom tittar tillbaka 100 år i tiden på det som vi idag tar för självklart kring energier och hur man liksom kan förflytta saker i etern och massa sådana där saker, så var det liksom utopi, det var ingen som kunde förstå det. Så det är klart att det finns ju en massa saker, jag tror att det finns en massa saker runt omkring oss som vi inte är medvetna om, men som påverkar oss. Och då blir det liksom det undermedvetna, det som är under det som vi är medvetna om, tänker jag.
Det är väl intressant.
Och vad det är då, det är ju jättespännande. Så får jag väl erkänna, jag har varit in och dykt in lite i sådana saker ibland, bara för att jag vill veta människor som säger att de kan läsa av eller tala om för andra människor hur det kommer att bli för dem. Och så här, tänker man, hur kan du göra det? Liksom? Får man ju kolla lite. Så att, ja, men jag tror att det finns mycket vi inte vet. Och som påverkar oss.
Nej, precis. Och har du någon, kanske för lyssnaren också där, apropå mental träning då, har du något exempel liksom, eller något verktyg eller något kan dela till lyssnaren kanske, som skulle kunna vara värde, någon metod eller några tips eller någonting som man kan jobba med?
Något du har varit med om som kanske varit lite jobbigt, men som du lyckas använda dina verktyg till det bättre, som du kunnat applicera det i dina kunskaper?
Ja, och det finns ju massa saker. Men jag kommer att tänka på en grej nu, att du har varit med om. Jag kommer att tänka på en grej som en deltagare i ett av de som hade varit med på ett av de träningspassen som var med och ledde på ett ställe på Mind Workout. Och det var ett träningspass där man under då 25 minuter tränar på en guidning i att träna sig, att använda sin förmåga att se sig själv i en utmanande situation. Någonting som stressar mig. Och att i tanken då, lite guidad i att hur kan jag se på det här på ett annat sätt? Vad är det i det här som jag faktiskt kan påverka? Hur skulle jag vilja att det var? Och om jag ser en situation som jag är lite nervös för eller lite orolig för, och så tänker jag mig in i, om jag blundar och ser nästan som att jag spelar upp en film för mitt inre, hur jag skulle vilja att det var i den där situationen, hur jag ser ut, vad jag gör, hur det känns i kroppen, vad jag hör omkring mig, vad jag säger själv, några sådana detaljer, och så går man igenom den här situationen så som man vill att den ska vara i övningen, och sen kliver man ur den. Och då hade vi ett sånt pass då, och då var det en person som gången efter när vi träffades igen kom tillbaka och sa då att jag måste bara berätta den där övningen vi gjorde förra gången. Jag var lite nervös för en uppgift jag skulle göra på jobbet. Jag skulle, om det var något anförande, hon skulle hålla en presentation. Så hon berättade, så jag gjorde den här övningen flera gånger som vi gjorde. Och så tänkte jag mig att när jag kom till jobbet, att jag tänkte att när jag gick ut från jobbet, hur skulle jag känna när jag gick därifrån efter att jag hade gjort den här uppgiften som oroade mig. Så jag såg mig själv bara gå ut genom dörren hela tiden med en god känsla och bara känna så här, yes, det gick så bra och det kändes fint och jag gjorde precis det som jag tänkte. Och den där dagen när jag kom och skulle faktiskt göra den här uppgiften, när jag kom fram till entrén på kontoret, då valde jag att ställa mig fysiskt och titta som om jag gick därifrån. Och så stod jag där fysiskt och tänkte att nu känns det så här gott och nu kommer jag snart vara här. Och sen vände jag mig om och gick in genom dörren, gick och gjorde det här anförandet och det gick jättebra. Det tyckte jag var som en guldkornsberättelse av den här personen. När hon faktiskt hade valt att använda verktyget att se sig själv. Lyckas med någonting som hon var orolig för. Och hur hon så medvetet gjorde det.
Det är ju väldigt bra, ett väldigt bra exempel. Och att det faktiskt kan implementeras och användas. För jag tänker, det är ju lätt att... Det kan jag också göra. Jag är hyllmeter av böcker i personlig utveckling och så här. Och har studerat och läst mycket. Det är ju lätt att man studerar men inte implementerar. Vi kan hur mycket som helst, men man implementerar lite. Mm. Och då kommer det inte till användning. Liksom. Hur ska man lösa det då?
Ja. Och det är ju det i Mindworkouts värld då, där är ju intentionen hela tiden att guida träningspass, precis som man gör på ett vanligt gym, någon guidar bodypump-pass eller liknande, men här är det ett mentalt träningspass som man som deltagare bara kliver in och är med och lyssnar och följer med tanken. Ibland kan det vara saker man får skriva ner någonting, och då tränar jag, gör övningen praktiskt. Mm. Det är inte bara så här, läs en bok och sen försöker du göra det på egen hand, det är ganska svårt. Mm. Men här är det verkligen tid, bestäm tid, gör det tillsammans med, du vet att andra gör det samtidigt. Mm. Jag gör det här och så kan jag gärna göra det om och om igen. Då får jag ju verkligen träningen gjord. Och då blir det ju lättare att också göra det i verkligheten. För då har jag liksom aktivt gjort övningen. Det är ju som att man skulle gå och tänka sig, nu ska jag ut och springa jättelångt. Jag tänker att jag ska springa.
Ja.
Det händer ju inte så jättemycket då. Men jag måste göra det.
Nej, jag vill skriva en bok. Jag vet hur man skriver, men jag skriver inte.
Nej.
Det gör
man ju börja fundera på hur viktigt det är. Liksom.
Ja, precis.
Men alla de här små, det med mental träning då behöver ju inte vara särskilt krångligt. Det är inte träningsverktygen som är det svåra, utan det är att jag behöver veta vad jag kan göra. Och jag behöver träna på det. Så jag behöver den kanske hjälpen och guidningen och vägledningen. Och sen bli medveten om. Vad är det? För ofta kanske vi också tränar mentalt, fast på fel sätt. Alltså, vi gör fel saker som gör att vi tränar in ett beteende som inte är så bra för mig själv.
Ja, och vi har ju många, vi som jag ser på det då, är att vi har ju många invanda beteenden som vi har lärt oss av vår uppväxt, av våra föräldrar, av skola, av våra egna upplevelser. Och det, ibland gör vi saker omedvetet. Som vi har lärt oss. Mm. Och det är det jag pratar med den omedvetna. Som kommer in att vi lär oss vissa saker. Vi får kanske spruckna relationer. Och vi lägger ansvaret. Nej, men den personen, hon var sån, han var sån. Mm. Nej, men vad är mitt ansvar i det här? Mm. Varför har jag fått de här resultaten? Mm. Och det är det man får titta på. Titta på varför får jag de resultaten? Aha, okej, jag har blivit lärd fel kanske. Jag har gjort saker som inte är så gynnsamma.
Mm.
Hur kan jag ändra på detta? Och gör den självanalysen, självreflektionen och ta den hjälpen som man behöver av de här olika verktygen liksom. Och det är en process allting, det tar ju tid. Det går ju inte att bara från en dag till en annan, nu kan jag allting, nu är jag proffs på det här och det där. Vi gör ju ständigt lärande och en förändring hela tiden. Precis. Och vara medvetna om det. Så jag tycker det är jätteintressant, just om det mentala, jag brinner ju själv för det.
ett annat så väldigt enkelt mentalt verktyg som jag ofta gärna också lyfter fram. Och det kommer då från mindfulness-världen. Det brukar förkortas SOAS. En liten förkortning då utav SOAS. Det första S-et står för stanna upp. Att jag bara stannar upp i tanken eller i det jag håller på med. Och sedan O som är observera. Att jag observerar hur är det just nu? Hur känns det i kroppen? Vad är det som händer? Vad är det för tankar som far i huvudet? Och så vidare. O-et. Sen A, acceptera. I betydelsen, okej, nu är det så här. Oavsett vad jag tycker om det. Så jag får acceptera, liksom, gilla läget. Okej, jag tycker inte om det, men nu är det så här. Jag accepterar att just nu är det så här. Och sista S-et står för släpp. Eller svara an. Och svara an då betyder att okej, jag gör någonting utifrån detta. Att jag kanske gör en förändring eller jag väljer att backa hem eller vara tyst eller vad det nu är för någonting. Så SOAS, stanna upp, observera, acceptera och svara eller släpp. Kan göras på bara några sekunder, men jag kan också träna det under en längre tid för att bli medveten om vad är det jag kan observera hos mig själv. Och det skapar ju en medvetenhet.
Mm.
Där vi började medvetenhet. Och det är också ett väldigt bra sätt att kan jag träna upp till verktyget så är det jättebra att använda i en situation där man kanske plötsligt känner sig lite utmanad. Där man hjälper att inte bara den reflexmässiga autopiloten, reptilhjärnan, sätter igång och man vill slå någon på käften. Eller så, utan att, oj, vad händer nu? Vad är det för känsla jag får i kroppen? Vad är det jag skulle vilja göra?
Mm.
Vad är bäst att göra just nu? Ja, men jag kanske bara väljer att låta det vara.
Mm.
och så kan man göra någonting senare. Så SOAS är ett skitbra verktyg.
Jaha.
Och sen det tredje, ännu kortare verktyget som jag gärna att också tar upp, det är ju att bara stanna upp lite då och då för sig själv och kolla upp hur är det just nu.
Mm.
Till exempel, hur är mitt välbefinnande just nu?
Mm.
Just i den här stunden. På en skala 1-6. Ja, men den är 5,5. Vad går bra? Nice. Så. Eller, ja, men den är 2. Okej, är det något jag vill? Kan jag förändra någonting? Kan jag göra någonting för att öka upp den? Vill jag det eller inte?
Mm.
Man bara stanna upp och liksom ställa den frågan till sig själv. Det är lite medkännande.
Jag tänker, har du några verktyg, Erik?
För mental träning?
Ja.
Ja, men det är ju... Jag säger nog i så fall att det är ju mycket... Meditation jobbar ju en del med. Jag har ju insyn i det här med nya nervbanor och liknande. Jag förstår ju det. Det är också i primal-upplägget så här. Rörelse och hur det hänger ihop. Och det är också en del personlig utveckling. Men jag tror att jag faktiskt rent praktiskt använder mig av, som är det både bra och inte så bra ibland, det är ju den fysiska rörelsen faktiskt.
Mm.
För när jag är stressad eller det är mycket eller någonting, då behöver jag komma ut och röra på mig. Det är promenader eller löpning eller cykling, men det är någon träning, eller jag vet inte vad jag kallar det träning, va? Det är rörelse.
Mm.
Jag vill ut i skogen och så här, och det är bra. Grejen är bara, om jag har låg energi och den är lägre än det som behövs för att liksom ta ovanför tröskeln och komma ut, då är det lite tuffare för mig faktiskt. För jag har inte lika lätt för det här att meditera. Jag behöver komma ut liksom.
Mm.
Så det är rörelsen är mitt primära verktyg.
Mm.
Och har jag inte det, då måste jag hitta på något annat. Kanske kallbad då liksom. Wim Hof, kallbad, köldexponering. Det gillar jag skarpt.
Mm.
Så det är väl mina, så jag har sagt fler, men det är mina favoriter i verktygslådan.
Mm.
Vad är det för verktyg, Jonathan? Jag tror du har lite lista kanske.
Jag har ju kallbadet framförallt. Mm. Varför tycker jag kallbadet är så bra? Det är egentligen det. Förutom de hälsoaspekterna det har. Det är ju att så fort du går ner i det här kalla vattnet. Det blir en reaktion.
Mm.
Att inte reagera på reaktionen. Den tanken som kommer upp är oftast den tanken du får när det är skarpt läge.
Mm.
Så kan du inte reagera där utan gå ner lugnt och sansat. Då har du större möjlighet att träna upp det i det vardagliga. När någon kastar glåpord, när det händer något oförväntat. Då har du redan tränat upp ditt mentala tillstånd. Så att du kan vara lugn i de situationerna som dyker upp. Sen har jag ju kampsport. Där får du också träna det mentala. Sen kör jag ju fasta. Kör jag ju också fasta för att när du blir utan mat. Då sätts ju också överlevnadsinstinkterna in. Du får oftast kortare, du får ju temperamentet gå upp, du blir otålig för att du behöver få in socker, du behöver få in mat. Kan man kontrollera där att inte reagera återigen utan observera och vara lugn i den stunden. Då är det lugnt, då har du tränat upp det mentala. Sen kör jag ju meditation också, sen kör jag visualisering. Jag kör mycket, jag kör även i ljud, med ljud och både utan ljud. Sen har jag mina skogspromenader som jag förespråkar väldigt mycket. Att komma ut och bara slappna av. Och det kan de flesta göra, bara komma ut på en liten promenad.
Mm.
Och det är oftast där jag brukar förespråka. Men kom ut bara på en liten promenad. Lite rörelse, stanna upp.
Mm.
Det är det som jag brukar träna mitt mentala tillstånd på. Förutom allt annat man läser då. Mm. Men det blir ju oftast bara en intellektuell kunskap. Det är ju den praktiska kunskapen som sätter effekter på mig då.
Mm.
Jag har faktiskt en reflektion där. Vi har pratat om det. Men det är värt att belysa det lite då. För man kan ju vara mentalt trött eller fysiskt trött. Eller båda eller inget då givetvis.
Mm.
Men ibland kan det vara, jag är mentalt trött. Ja, låg energi, jag orkat det liksom. Ja, okej. Okay. Men du är inte fysiskt trött. Så du skulle ju faktiskt kunna ta dig ut och röra på det. För då får du energi in i den mentala.
Mm.
Så de har ju växelverkan här som hänger ihop. Så tänk på det och observera det då. Acceptera, svara an eller släpp det.
Mm.
Vad ska du göra här? För det kan ju vara så att du går ut på en promenad. Det är lösningen liksom.
Yep.
Och den jag verkligen sa, gå ut och röra sig. Både röra sig och gå ut i naturen. Och där är det ju också jättehäftigt hur man kan se hur naturen påverkar vårt mentala tillstånd. Både hur vi kan använda den för att hjälpa oss. Men att det faktiskt sker saker rent automatiskt. Med mönstren som finns liksom i naturen och allt sånt där. Och då, det finns ju det här, det är ju något som man pratar en hel del om, kommer mycket nu forskning kring begreppet förundran. Det här liksom, wow, åh.
Ja, men det är ju det hela tiden.
Det kan man ju få jättemycket sådana upplevelser i naturen. Och det här att det finns forskare då som menar att men det där är kanske en naturlig effekt när vi förundras. Så blir det ett automatiskt litet stopp. Det hjälper oss till den här väldigt, väldigt snabba återhämtningen, korta återhämtningen. Att kolla vilken fin solnedgång till exempel.
Mm.
Om man liksom stannar upp. Hela kroppen, sinnet stannar upp. Det finns en hel del forskning kring det där nu då. Man faktiskt tittar på att men det kanske är så att det har ingen annan effekt. Det har inget annat värde för oss än att det faktiskt ska hjälpa oss att koppla om.
Mm.
Stanna upp för att kunna liksom tillåta oss att ta ett nytt beslut. Och det kan man ju få jättemycket av i naturen. Eller?
Nej, jag håller med. Och jag brukar tänka så här, se det stora i det lilla.
Mm.
För det är ju så vackert. Mm. Att vi ens sitter här idag är ju bara en gåva.
Mm.
Vårt liv är en gåva.
Och verkligen. Man får ta hand om sitt liv. Och det tycker jag också är den här. Bli medveten om.
Ja.
Du har ett liv. Hur kan jag påverka mitt liv så att det blir så som jag vill ha det? Och hur kan jag anpassa efter saker och ting som händer genom livet? Genom åren. I alla fall mitt. Ni pratar ju om det här med i drömlivet. Och går fram till, för min egen del så är ett drömliv, handlar väldigt mycket om att jag vill leva tills jag är typ minst 92 år. Och känna att jag är pigg och stark och glad och fortfarande nyfiken på att lära mig saker. Och att kunna bidra till andras hållbarhet.
Ja.
Det är liksom...
Du delar med dig av ditt mål också, att bli 92 år.
Ja.
Vet du vad mitt mål är då?
Nej.
Det blir över 120.
120, ja. Hoppas att du får vara 120 år och må bra i kroppen och
ja.
Sinnet. Då skulle jag också vilja bli det. Men än så länge, jag vet inte om man hinner det på de här åren som finns.
Nej, men det är ju jätteintressant. Ja. För det är ju inte många jag hör som har mål med ålder.
Ja.
Jag hörde första gången jag hörde, det var ju, vad heter han? Alexander Perlos, han ville bli, jag vet inte om det var 130-140 år, och då hade jag ju haft att jag ville bli 120 eller 100, lite över 100, och vara vital och vara god vigör och så här. Och så hörde jag honom, men hur kan du tänka att du vill bli 130-140 år? Finns det ens någon som har blivit så gammal? Nej, den äldsta livslevande som man vet om har blivit 122 år. Dagens livslevande är 117 år. Äldsta person. Och jag gjorde faktiskt en peppvideo till en som var 101 år för några veckor sedan.
Yeah.
Så det går ju fullt möjligt om man inte råkar ut för någon sjukdom eller olycka och så här. Och det gäller ju lite.
Men man kan jobba längs vägen, göra det man kan i stunden och det man är medveten om i stunden. Att kunna påverka för att kanske i större utsträckning skapa den möjligheten att man kan bli gammal.
Ja.
Och då tänker i alla fall jag att jag vill gärna vara gammal och välfungerande. Så ingen självändamål i att vara gammal men att liksom inte ha något liv.
Nej, precis.
Jag har också ett åldersmål. Ja.
Har du det?
Ja, jag tror jag har levat i podden. Ja, faktiskt. Men det, när jag är 90 så ska jag kunna springa maraton.
Ja, det är häftigt.
Liksom, i god vigör som vi är överens om här. Sen får man se gammal man blir då. Men man ska kunna göra det liksom. Och precis som du berättar, Anna-Klara, att leva bra, hälsosamt, vara god vigör, vital, klar hjärnan, långt upp i åldern tills man trillar av pinn då. Men inte bli den här, ja nu börjar jag bli, jag vet inte, 30, 40 eller vad som helst, 50, och man börjar liksom bli lite långsamt allt trögare så här tills man trillar av pinn. Det är ju inte dit vi ska liksom, utan vi ska ha den här vitaliteten hela livet då.
Håller med.
Så, sista fråga. Ska vi ta sista fråga?
Vi tar sista frågan, gör vi.
Lever du ditt drömliv?
Ja, men just precis nu så känner jag faktiskt att jag gör det.
Vad fint.
Fantastiskt.
Härligt. Så som mitt drömliv är just nu.
Ja.
Så kan jag ju säga att liksom det har ju förändrats genom åren och så. Och det är väl någonting jag har tagit med mig. Att jag vet att men ibland behöver man göra lite förändringar eller lite avstamp och lite check med sig själv. Och så får man kanske det är någonting nytt som alltså man går åt en ny riktning eller så. Men jag tycker att jag har ett liv och jag är så nyfiken på livet och jag tycker att det är det är roligt och härligt när man vaknar på morgonen och känner att här blir det spännande att se vad som händer idag.
Mm.
Man går och lägger sig på kvällen och känner att jag, ja men det var skönt, jag vill vakna imorgon och tycka att det är bra.
Härligt.
Ja. Är det något sista du vill säga till lyssnarna?
Oj, det känns som att vi skulle kunna prata länge. Och jag tycker att om det är något, ja, det sista är väl, var nyfiken. Prova dig fram, var lite varsam och lyssna till dig själv.
Mm.
Den där, men intuitionen där som du sa, liksom. Lyssna lite till dig själv. Och våga gå lite utanför dina ramar och var nyfiken, prata med andra människor.
Om lyssnarna tänker så, ah, men Anna-Klara, hon verkar klok på det här. Och de vill kanske fråga dig någonting. Kan de göra det på något sätt? Finns det någon metod för det?
Absolut, jättegärna. Jag pratar gärna med människor om de här frågorna. Jag nås numera på sociala medier då, som Anna-Klara Larsson. Och driver företaget Prima Synapser. Så Prima Synapser.
Det vill vi ha fler av.
Det vill vi absolut ha fler av.
Prima synapser.
Vill men vi bara ha det liksom. Ja.
Ja, men visst vill man.
Ja. Världsklass. Så tack för idag. Ha en magisk fortsatt dag alla lyssnare. Och ta hand om er. Så tackar vi för oss då.
Ha det jättefint. Ja. Hej hej.
Hej.
Tack.
Ännu ett fantastiskt avsnitt. Tack till dig för att du har lyssnat på vår podcast.
Det vore magiskt om du vill lämna en positiv recension på podden vid exempelvis Apple Podcast eller den plattform som du har valt.
Så att fler kommer kunna upptäcka podden och det är värde vi bidrar med så att vi kan hjälpa fler att uppnå sina drömliv. Tack från oss. Ha en magisk dag.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.